Och vi tackar dig, Jesus, för att du är densamme. Du är densamme. Och var två eller tre är församlade i ditt namn, där är du. Så Fader, jag ber att vi ska kunna förvänta oss att Jesus går omkring här och rör vid oss på olika sätt. Att det är en verklighet att du är här genom din ande, Jesus. Och på samma sätt som du botade alla som kom till dig när du gick på jorden, så är du likadan idag. Så vi vill komma till dig idag i tro. Vi vill komma i tro. Och vi vill lyfta upp våra hjärtan i tro och förtröstan på allt som ligger på våra hjärtan. Vi vet att det är flera barnbarn som är sjuka. Och Fader, du känner alla de här barnbarnen. Och vet vilken smärta det är för mormödrar och farmödrar. Så jag lyfter upp de här barnbarnen inför dig. Och du är barnens vän. Och några av dem är unga, ungdomar. Att du bar all förbannelse på Golgata. Du drack förbannelsens bägare till sista droppen. Och du räcker oss välsignelsens bägare. Så vi vill tro att du stadfäster ordet i de här barnbarnens liv. Tackar dig att vi ska få se dig, Jesus, mer och mer mitt ibland oss. Höra rykten om hur du helar. Tackar dig, Jesus. Tack för att du är verkligheten själv. Att allt vi behöver finns i dig. Allt vi behöver finns i dig. Allt är oss givet i dig. Alla löften har blivit besvarade i dig, Jesus. Alla löften har fått sitt ja och också sitt amen. Så Fader, jag ber om en uppenbarelse och visdomens ande som ska föröka vår tro. För vi behöver tro. Och den rättfärdige ska leva av tro. Av tro till tro. Att vår tro ska växa och renas. Jag ber om det för oss alla. Att vi ska bli allt starkare i dig, Jesus, och i vår tro. I Jesu namn. Amen. Jag älskar dig, Jesus, att vi ska kunna ta ditt ord på allvar. Och tro ditt ord. Och leva efter ditt ord. På allvar. Att har du sagt det, då är det så. Oberoende vad omständigheter säger. Vad läkare säger. Oberoende av allt. Ditt ord är sanningen. Och tala till oss. Den här stunden så att ordet blir ande och liv. Tack, älskade Jesus. Tack, helige Ande. Vi är hans folk, får i hans jord. Och han upprättar oss idag. Han upprättar oss idag. Han gör långt mycket mer än vad vi kan be eller tänka. Att vi får göra oss av med alla tvivel, all otro, all fruktan. Och bara med hela vårt hjärta förtrösta på dig. Oberoende av vad som händer. För tro ger ro. Tro ger ro. Tro är vila. Och vi vill välja att tro på dig, Jesus. Tro på ditt ord. Tack för att vi känner din närvaro. Tack för att du är här. Vilket under. Jesus, du är här. Lika verklig som när du gick på jorden. Lika verklig. Så är du här. Tack för att vi får ljus i ditt ord. Gud håller på att resa upp ett folk. Ett egendomsfolk. Ett folk som kommer följa honom vart helst han går. Och Gud vill att vi ska få en uppenbarelse om vem vi är i honom. Så att vi kan bli de vi verkligen heter är. Att vi ser oss på Guds sätt. Och att vi kan genom tron ta emot nåden. Som gör att vi förvandlas. Och att vi ska kunna regera. För Gud vill att vi ska börja utöva auktoritet och regera. Ett konungsligt prästerskap. Så att Guds vilja kan ske. Befri oss från alla metoder, all religiöst. Och att det blir verklighet. Sen läser från Romarbrevet 5:17. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom den ene, så skall ännu mycket mer det som undfår den överflödade nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv. Också det genom en enda Jesus Kristus. Och vi som är här, vi har fått rättfärdighetsgåvan. På grund av att Jesus uppfyllde Guds krav på rättfärdighet. Han föddes ju som jude, ett folk som hade den skrivna lagen. Och det var nödvändigt. För att lag måste finnas för att avslöja vad som är rätt och vad som är fel. Och därför måste han vara jude. Så han var ställd under lagen. Och så uppfyllde han lagen till punkt och pricka. Och så gav han sin lydnad till dig och mig. Så som vi hade hållit lagen till punkt och pricka. Så han sa, du får min lydnad gratis. Du kan komma inför Gud som du aldrig hade gjort något fel. Och du har aldrig gjort något fel. I rättfärdighetsgåvan. Det är utplånat genom mitt blod. Så att vi som är här har tagit emot gåvan. På grund av Jesu lydnad. Och sen står det att vi skulle få den överflödande nåden. På grund av att vi hade fått rätt förhållande med Gud. Så nu när vi kommer inför Gud. Helt rena. Så får vi nåd ifrån Gud. En överflödande nåd. Och den nåden är det rättfärdiga livet. Allt tas emot genom tron. Och Gud sa till mig en gång att kristendom ska jag säga med ett ord till dig. Och då sa han emottagande. Så vi har tagit emot rättfärdighetsgåvan. Men då får vi samtidigt den överflödande nåden. Som är det rättfärdiga livet i praktiken. Det flödar rättfärdigt liv från Gud till oss hela tiden. Som vi bara mottar rättfärdigt liv. Och Paulus när han reste, så reste han ju för att upprätta trons lydnad bland hedningarna. Och trons lydnad är rättfärdighet. Trons lydnad är rättfärdighet. Så att vi har fått rättfärdighetsgåvan. Rätt förhållande inför Gud. Helt godkända. OK. Samtidigt får vi överflödande nåd till att leva rättfärdigt. Vilket mirakel. Vi har överflödande nåd varje nu. För att leva rätt inför Gud efter Faderns vilja. Genom tro. Och det här vill Gud upprätta. Ett heligt folk. Så han kan säga, detta är mitt folk. Och folket säger, Herren är min Gud. Ett folk som lever efter Faderns vilja. Därför måste den rättfärdige leva av tro. Och nåden flödar hela tiden. Och djävulen vill inte att vi ska se att det finns nåd till att leva rätt. Utan han vill hålla oss i blindo. Så att vi inte ser vilka möjligheter vi har genom nåd. Så att Gud blir ärad. Utan han vill hålla oss kvar i bilden av oss själva. Förkastelse, jag är dålig på det. Och det här misslyckas jag alltid. Och här blir jag deprimerad, här blir jag rädd. Han vill hålla oss kvar i det här. Han vill inte att vi ska få syn på att denna nåd strömmar hela tiden till oss som en flod för att vi ska leva som de vi egentligen är i honom. Och i vers 21 står det: till så som synden hade utövat sitt välde i genom döden, så genom att vi inte hade rätt förhållande med Gud utan var skilda från Gud, så hade synden makt. Så när vi var skilda från Gud, då hade synden makt i ditt och mitt liv. Och vi kunde ingenting göra åt det. Utan synden hade makt. Men så skulle nu och nåden genom rättfärdighet, nu skulle nåden genom rättfärdighetsgåvan utöva välde, alltså makt i våra liv, till evigt liv, och det genom Jesus Kristus vår Herre. Så nu skulle nåden, alltså Kristuslivet, det rättfärdiga livet skulle utöva makt i ditt och mitt liv. 24 timmar om dygnet. Rättfärdigt liv ska ha makt. När rättfärdigt liv får makt genom tro av nåd, blir man aldrig sur eller grinig. Aldrig irriterad. Bråkar aldrig. Förtalar aldrig. Ingen fruktan. Går inte att frukta i den nya naturen. Inget tvivel. Går inte att tvivla i rättfärdighet. Rättfärdighet innehåller kärlek och glädje. Det är Guds rikes sätt att leva rättfärdigt. Sök först det riket och hans rättfärdighet. Sen är problemen över. Och då regerar vi. Vi har trott ibland att vi kan regera utifrån kunskap. Jag kan förflytta berg som jag tycker ska förflyttas och använda Jesu namn. Eller jag binder och löser. Men det är det rättfärdiga livet som förflyttar berg. Det är det som binder och löser. Det är det som har auktoritet. Det är där välsignelsen är. Det är där anden är, duvan över det rättfärdiga livet, Kristuslivet. Det här är oss givet. Det är klart. I Romarbrevet 5, vers 9 och 10. Så står det: så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom blir frälsta undan vredesdomen. Så först blir vi rättfärdiggjorda, rättfärdighetsgåvan, genom blodet. Och då är vi borta från vreden. Vi försonade med Gud genom Jesu blod. Och så vers 10. Ty om vi medan vi vore Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död, alltså vi har fått rättfärdighetsgåvan, så ska vi sedan, vi har blivit försonade, alltså sen när vi har fått rättfärdighetsgåvan, bli ännu mycket mer frälsta. Vi ska bli ännu mer frälsta genom hans liv, genom nåden. Så först vi har frälst en gång genom hans död och får rättfärdighetsgåvan. Sen blir jag frälst stup i kvarten genom nåden som är Kristus liv, så att jag kan förhärliga honom. Ordet blir kött igen. Och rättfärdigt liv frälser hela tiden. Rättfärdigt liv är frälsande varje sekund. Och det är en ström av Gud från tronen av rättfärdigt liv som strömmar emot oss dygnet runt. Som vi genom tro kan dricka in. För att göra faderns vilja. Så vi behöver inte leva i våra gamla bekymmer och elände och banor. Vi kan kliva ut ur det när vi ser. När uppenbarelsen kommer, då kan jag marschera ut. Det är därför vi ber om uppenbarelse. I Romarbrevet 6 och 10 till och med 13 så står det: till hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Alltså det livet som han ger, det rättfärdiga livet som kommer genom nåd, det tillhör ingen annan än Gud. Så om jag lever i den översvallande nåden, då kan inte jag leva mitt eget liv av mig själv. Jag kan inte styra och ställa och planera och vilja av mig själv. Utan det nya livet levs i att jag överlåter mig hela tiden. Både min kropp, själ och ande. Jag ger min kropp varje dag för att det rättfärdiga livet ska kunna leva. Det livet tillhör inte mig. Det livet är köpt av Gud och tillhör honom. Och det livet får jag leva. Men hans liv, nådeslivet är ett liv för Gud. Och så säger han, vers 11, så ska också ni hålla före. Alltså ni ska tänka så här. Så här är det. Så här är det. Oberoende av vad jag känner. Så här är det. Ni ska hålla före att ni är döda från synden. Nu är ni skilda från skilsmässan. Och då är ni skilda från synden. Nu är ni inte skilda från Gud längre. Att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så nu blir tanken så här. Nu lever inte jag längre mitt självliv. Jag är skild. Jag har dött från självlivet genom Jesu död. Utan nu är mitt liv för Gud. Varje stund. Om jag står och lagar mat så gör jag tjänst inför Gud. Om jag kör bil gör jag tjänst inför Gud. Om jag sitter i en bilkö så gör jag tjänst inför Gud. Och nåden strömmar. Om jag sover så sover jag för Gud. Vad jag än gör så lever jag för Gud. Och när det kommer in så att jag kan hålla före det. Att jag kan tänka så. Så är mitt liv så dyrbart. Så det finns inte ord. Mitt nya liv är till för dig. Jag ger mig till det nya livet. Jag tror och jag tar emot nåd. För att din rättfärdighet ska uppenbaras. Ditt namn blir ärat. Och då säger han så här, vers 12. Här talar han om för oss att vi kan välja vilket liv vi vill leva. Vill vi leva kvar i det gamla, med vår gamla självbild, i våra gamla vanor, i våra gamla problem? Vill vi det eller vill vi inte? Vi kan välja. Låt därför inte synden ha väldet era dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelse. Alltså, lyd inga begärelser. Att bli arg är ju en köttlig begärelse. Att gå sin egen väg är en begärelse. Utan jag behöver inte lyda mina begärelser längre. Jag kan välja. Om jag vill hålla före och tro att jag har fått rättfärdighetsgåvan och översvallande nåd, liv och över nog. Så jag kan leva rättfärdigt i praktiken. Jag kan leva rätt inför Gud varje sekund. Och det är sant. Och lever vi det rättfärdiga livet, kan fienden komma åt oss då? Kan vi bli rädda då? Kan vi brottas med tvivel i det nya livet? Det är ett syndfritt liv. Det är hans liv. Det har vi fått som gåva. Gratis. Så låt inte. När Gud lade här på mitt hjärta för 2 dagar sedan eller någon, så kom det här bara från Gud. Så jag tänkte så här, jag har varit på ett annat ställe på förmiddagen och så nu här. Och då för, jag tror det var 2 dagar sedan, så sa jag till Gud, jag har ingenting att säga på de här 2 mötena. Det är tomt, Gud. Nej, och då säger jag ingenting. Det kan vara trevligt att ses på de här olika ställen. Det kan ju ses. Men jag tänker inte säga någonting om jag inte har någonting. Nej. Och så plötsligt så kom det här som en våg. Och den vågen tog tag i mig så extremt. För jag såg det jag inte har sett. Jag såg regerandet genom rättfärdighet som jag inte har sett. Samtidigt är det jätteallvarligt att jag verkligen kan välja. För man kan skilja från sig ibland. Att man har anledning ibland att vara lite ledsen, grin och sur och lite så här. På något sätt såg jag att det har jag aldrig. Det är nåd varje sekund. Det är nåd att vandra i kärlek varje sekund. Genom tron. Alltså det som är felet på mig, det är min tro. Alltså vill jag ödmjuka mig Gud och omvända mig och tro. Men det var väldigt allvarligt. Från här landade mig så ligger det som vatten hela tiden. Och pålar i mitt inre och släpper inte taget. Och då sa Gud så här, titta inte på något annat. På det som försöker fånga din uppmärksamhet. Utan håll nu blicken på det du ser. Och vers 13. Och ställ inte era lemmar i syndens tjänst. Alltså i självlivets tjänst. Att vara orättfärdighetsvapen. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Så som det där från döden har kommit till livet. Och era lemmar i Guds tjänst. Att vara rättfärdighetsvapen. Så vi kan välja. Så hela vår varelse kan gå in i rättfärdighet. Allt kan gå in under rättfärdiggörelsedomen. Och bli rättfärdighetsvapen. Och själen kan släppa igenom rättfärdigheten. i mitt liv, om vi säger, vi har ju olika saker, man har lärt sig att liksom hantera sin smärta på olika sätt. Jag vet inte om ni har gjort det. Jag i alla fall har, sedan jag växte upp, haft mycket smärta i själen. Och har löst det på olika sätt. Att hantera smärta. Och det har rört sig väldigt mycket runt mat. Alltså att hantera detta. Och att frossa på kvällen, fast det syns ju inte då, men det har jag gjort för hela tiden som ett belöningssystem efter dagens slut. Jag vet inte om ni vet vad jag menar. Så att jag har längtat till min belöningsstund. Så att jag härdar ut under dagen. Så att få den här belöningsstunden. Men i alla fall så har det varit för mig. Och jag tror man har olika teknik för att klara livet innan nåden har tagit över. Jag tror vi har det på olika sätt. Vi har olika gömda tröstmappar som inte vågar visa. Och så för, jag vet inte om det är en månad sen kanske, så fick jag ont i magen. Och då tänkte jag bara så här, jag behöver fasta för magens skull. Till ingen annan anledning. Och jag började fasta. Och kände att det var bra fysiskt. Men jag fortsatte fasta, för plötsligt kände jag att det var bra andligt. Och blev väldigt förvånad. Alltså jag upplevde att själen fick mindre kraft när jag fastade. Den blev snuvad på det den brukade få. Alltså den förlorade kraft. Och anden lättade sig bara av Gud. Och fick mycket mera kraft. Och då tänkte jag, sånt märkligt tillstånd det blev av det här. Och jag upplevde att jag hörde Gud säga att det onda kommer att vändas till något gott. Alltså min mage ont. Det kommer att vändas till något gott. Så jag fortsatte fasta. Och kände hela tiden här att själen ödmjukade sig i fastan. Och anden fick mera kraft. Det var mera frid. Mera tro. Men det som var märkligt att när jag nu kände att jag avslutade sakta fastan. Så fanns inte belöningssystemet kvar. Fanns ingen tanke på något kul mer än Gud. Alltså det fanns ingen tanke på lite längre fram och vila, lite längre fram och göra det, lite längre fram det här som jag haft förut. Utan den enda mättnaden, det enda belöningen var nåd. Märkligt. Så nu kände jag så här, kom allting på en annan plats. Själen och kroppen hämtade näring och tröst. Tröst var det andra som jag behövde. Från gamla sår. Tröst hämtar själen hos Gud. Och det här är ett frågetecken för mig. Och så tänker jag så här. Ska inte det begäret av godissugor här nu starta? Nej. Utan trösten. Mättnaden. Det bröts. I den här fastan. Märklig upplevelse. Att själen hämtar sin näring. Från en annan källa än förut. Och Gud visade mig det här när vi har trasiga själar. Hur våra själar har lärt sig, alltså själarna har ett rotsystem. Och hur själen suger näring från olika saker för att trösta oss. Och Gud visade mig det att de flesta människors själar söker näring och bekräftelse genom andra människor. Och binder sig till andra människor. Man söker så här. Och man kan söka i det materiella. Och man kan söka i upplevelser. Man kan söka i massa saker. Men hur rotsystemet i själen ska gå alla fötterna in i Kristus livet. Och hämta all näring och bli befäst och rotad i honom. Då finns inga frestelser. Nu var det bara att jag kom in i det här. Liksom, men det kanske ligger mer av bön och fasta framöver. För att anden ska få mer kraft. Och att man ger mer tid i bönen. Mer tid i ordet. Mer tid inför Gud. Så att själen också blir mättad. Så att den kan släppa igenom rättfärdigt liv. För vi behöver bli vittnen. Det är för, det kanske är 2 år sedan. Så hörde jag Gud plötsligt bara säga så här. Att var mitt vittne. Och då tänkte jag så här. Ja, det är det som är vår uppgift. Han har aldrig sagt det till mig förut. tänka, vi är ju här på jorden för att med våra liv vittna, demonstrera vad han gjorde på Golgata. Att det ska synas i våra liv. Vad gjorde han för mig? Och det här kan vi inte ta emot från någon annan, från någon människa med rätten utåt. Det här kan vi bara ta emot från honom. Så det här handlar om den personliga relationen, att ta emot överflödande, översvallande nåd. Så att det kommer att synas i ditt och mitt liv mer och mer och mer. Så att även om vi inte säger något, så kommer vår närvaro att påverka människor. Vi kommer att uppfylla mer och mer av honom. Så även där vi går in i ett rum så förändras atmosfären. Skuggan. Ett folk. Ett himmelskt folk. En räddningsaktion från Gud. Vi är Guds räddningsplan. Jag har alltid velat härifrån, det vet ni. Men Gud sa till mig så här, ni är inte min flyktplan. Tyckte jag var jättebra. Men vi är hans räddningsplan. Och nu står vi, tror jag, i en punkt där det är väldigt mycket krig. För att komma över Jordan och in i landet. Vi är ute i Egypten och jag tror vi har tågat igenom mycket av öknarna. Vi har blivit, kunnat lämna det som är döden till på dödens plats. Fått förnyade sinnen och att det är ett folk som ska tåga in och leva Kristus. Och därför är det på något sätt kamp. Jag pratade med en kvinna och hon sa så här att hon upplevde sig vara i ett minfält. Jag tyckte det är helt bra. Men vi behöver inte titta på minerna utan vi tittar på honom som har kontroll över minerna. Men jag tycker att det är väldigt hårt ansatt idag. Så, precis som någonting som vi ska igenom. Och det kommer vi bara igenom tro. För det är Guds verk. Precis som en kamel inte kan klämmas in i ett nålsöga. Det är självklart. Man har ju försökt förändra det och säga att det var en port som heter nålsögat. Som man vill ha lite lindrigare. Men det, en kamel kommer inte igenom ett nålsöga. Så, utan vi tror på Gud och han kommer att föra oss igenom. Vi tror på honom och han kommer att föra oss igenom. Han kommer att göra detta verk i oss. Så i Jakobs brev 1 och 21. Så att vår själ blir räddad av uppenbarelsen. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska eftersom vi nu inte behöver vara kvar i den. Som finns kvar. Och motta med saktmod det ord som är plantat i er och som kan frälsa era själar. Sen så här, men var ordets görare och inte allenast hörare, annars bedrar ni er själva. Så om vi hör ordet och inte gör ordet så är vi självbedrägeri. Ty om någon är ordets hörare men inte dess görare så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där går han sin väg och glömmer strax hur han var. För att om vi läser Bibeln, hör ordet och inte gör ordet i tro, då får vi aldrig uppleva rättfärdigheten i våra liv. Om vi aldrig tror och handlar får vi aldrig se förvandlingen. Utan då är vi kvar. Vi glömmer bort att vi har blivit nya skapelser. Att vi har gudomlig natur genom den heliga ande. Så det är inte förrän jag gör i tro som jag upplever det rättfärdiga livet i mig. Så jag måste spegla mig och se. Vem är jag i Kristus? Och leva utifrån den jag är. Inte utifrån den jag var. Om jag var en jätterädd människa så behöver jag inte vara kvar i det. Om jag var en jättearg människa så behöver jag inte vara kvar i det. Utan nu lever jag ut min nya natur i tro. En ordets görare. Så att jag inte glömmer vad Jesus har gjort för mig. Vers 25. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förblir vid, alltså fortsätter att skåda in i frihetens lag, och inte är en glömsk hörare, så att jag inte glömmer det att spegla mig med, utan jag ser vem jag är. Han var det salig, alltså lycklig i sin gärning, alltså i sitt praktiska liv. Jag har alltid undrat, här, vad är den fullkomliga lagen? Vad är för skillnad på den och den andra lagen? Vad är för skillnad på frihetens lag och lagen? Vad är för skillnad har jag alltid undrat? Alltid när jag läser, tänkte, vad är för skillnad på lag och lag? Frihetens lag. Och då frågar jag Gud i morse, vad är frihetens lag? Och då sa han så här, det är att du är fri från det som hindrar dig att hålla lagen. Så när du vandrar i anden så uppfyller du lagens krav automatiskt. Du är fri från det som hindrar dig att uppfylla lagen. Du kan göra min vilja genom den överflödande nåden. Så när lagen gavs på Sinai så gavs den av en anledning. Och han gavs den för? För att vi skulle hålla den. För att vi skulle bryta den. Avslöja synden. Alltså för att vi skulle bryta den. Den gavs för att vi skulle bryta den. För att det skulle avslöja att vi var skilda från Gud. Att vi var syndare. Vad avslöjar då frihetens lag? Rättfärdighet. Så lagen på Sinai avslöjar synd. Friheten fullkomliga lagen, fredens lag, avslöjar rättfärdighet. Så att vi kan vandra efter faderns vilja. I Jakob 2, 17 till och med 20. Så är och tron i sig själv död, om den inte har med sig gärningar. Som tron inte har ett nådesutflöde, om rättfärdighetsgåvan inte har med sig rättfärdigt liv, så är det min tro. Nu tog det någon säga, du har ju tro. Ja, och jag har också gärningar. Visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro. Så utan ett ord kan jag genom rättfärdigt liv uppenbara tro. Vers 19. Du tror att Gud är en. Där gör du rätt. Men så står det så här. Också de onda andarna tror det. Onda andarna tror också. Vad är det då för skillnad? Att vi uppenbarar rättfärdigt liv. Men vill du då förstå, vers 20. Du fåkunniga människa. Att tron utan gärningar är till ingen nytta. Så om vi har tro och inte uppenbarar rättfärdighet. Så är vår tro till ingen nytta. Och det är ingen tro. I Jakob 5 och 16 står det. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Så det Gud vill ha fram är rättfärdighet i våra liv. Och i Hebreerbrevet 12 och 11 så står det ju om fostran. Och att den inte är skön medan den pågår. Men för den som har blivit fostrade därmed så har det kommit fram en frids frukt som är rättfärdighet. Fridsfrukten som kommer genom fostran är rättfärdighet. Ett rättfärdigt folk ska tåga fram. Ett rättfärdigt folk som håller tro. Därför måste den rättfärdige leva av tro. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så att vi får leva utifrån rättfärdigheten och leva ut rättfärdigheten. Så det här är vad Gud ser fram emot sitt folk. Ett rättfärdigt folk som av tro lever rättfärdigt. Genom nåd. Och att vi inte ursäktar oss inför ordet. Utan vi låter Gud avslöja våra liv i andens ljus. För det är bara den helige ande som kan överbevisa oss. Att vi säger helige ande, överbevisa mig. Överbevisa mig om den synd som är kvar. För jag vill omvända mig och jag vet att det finns nåd till ett rättfärdigt liv. Och jag vill inte låta nåden som är given så överflödande ha varit förgäves mot mig, Fader. Den nåd som du låter strömma på grund av rättfärdighetsgåvan, som ger rättfärdigt liv, vill inte jag missa i mitt liv. Det står att en rättfärdig med knappt nöd blir frälst. För att det rättfärdiga livet, att vi kanske inte har tagit oss på sånt stort allvar. Att bli slutfrälst och bli den man är. Att nå fram och få segerkransen. Att bevara tron. Och att tron tar emot nåden. Att säga att, som Paulus, att mitt eget liv har inget värde. Bara jag får fullborda mitt lopp. och den kallelse jag har. Så att ditt mål med mitt liv blir en verklighet. Att ditt mål, Gud, därför den anledning som jag föddes till jorden, den anledning som du föddes till jorden, den anledning att du är den du är, att Guds mål för dig blir verklighet. Och där ber jag, Fader. Det har ett evighetsvärde. Och Jesus, du sa att det inte kommer var och en in i himmelriket som säger Herre, Herre, utan den som gör min himmelska faders vilja. Och din vilja, Fader, är sonens liv. Att vi ska bli din sons avbilder. Hans liv är rättfärdigt liv. Och vi vill motta det av nåden genom tron. Av nåd. Allt av nåd genom tro. Av nåd genom tro kommer hela ditt liv om. Så Fader, hjälp oss att vi inte somnar in och glömmer bort nåden och vem vi har blivit i dig. Ett rättfärdigt folk. Ett heligt folk. Ett egendomsfolk. Ett gudshus. Ett andligt tempel. Där du kan uppenbara dig. Du uppenbarar dig inte i orenhet. Utan i ditt tempel. Låt var en av oss få bli ditt sanna tempel. Och våra kroppar rättfärdighetsvapen. Och att vår själ släpper igenom rättfärdigt liv. Tack älskade Fader. Jesu Kristi namn. Amen. Tack älskade Fader. Ge oss eftertänksamhetens ande. Och dra oss till ditt ord. Så att vi speglar oss i ordet och ser rättfärdigt liv av nåd. Så att vi kan göra din vilja genom tron. Trons lydnad, ett rättfärdigt liv.